Sången vi nyss hörde är en bön om att få vara delaktig. Fritt översatt säger den: Gud, vad du än gör i den här tiden, gör det inte utan mig. Kanske skulle det kunna vara både Marias och Elisabets bön. Kanske också din och min. Elisabet och Maria är två kvinnor som ställs inför en omvälvande situation i sina respektive liv. Elisabet, hon är nu en gammal kvinna. Hon har hela sitt liv längtat efter ett barn, men aldrig fått något eget. Och det är någonting som hon har skämts över. Både hon och hennes man Zacharias, som är präst, har pratat många gånger med Gud om det, men inte fått det svar som de önskat. Maria å andra sidan är ung, nyss trolovad med Josef, när hon får uppdraget att bli mamma till Guds barn. Två kvinnoliv flätas samman. Två kvinnor som båda bejakar Guds uppdrag och bokstavligen får känna i sina kroppar att för Gud är ingenting omöjligt. Omgivningens reaktioner kan vi bara ana, men inte så svårt att föreställa sig hur snacket går och tungorna pladdrar på. Både om den gamla kvinnan och om den unga kvinnan. Orden och tonfallen är nog inte alltid så vänliga. De två söker sig till varandra. Så fort Maria får veta vad som har hänt så reser hon till Elisabet, sin släkting, som nu är i sjätte månaden. Mötet mellan de båda kvinnorna är starkt. Elisabet beskriver hur barnet sparkar till i hennes mage när hon hör när rösten kommer från Maria. Kvinnorna behöver varandra efter att ha blivit berörda av Gud. De delar erfarenheter som ingen annan kan förstå. Vad som sägs emellan dem under den här tiden, det får vi inte veta. Men jag föreställer mig att deras samtal rör allt mellan himmel och jord. Där finns säkert både skratt och gråt, oro och tillförsikt. Det är en tid av förberedelse för det som ska komma. Förlossningen förstås, men framförallt tror jag moderskapet, föräldraskapet. Vad ska hända när barnen växer upp? Barnen som har fått en speciell kallelse av Gud. Jag tror att någonstans inom dessa mödrar finns nog redan här vetskapen om att sönernas liv säkert inte kommer att bli lätt. Och att det också kommer att påverka dem själva. Maria stannar hos Elisabet omkring 3 månader och de har gott om tid tillsammans. När Maria reser hem så är det snart dags för Elisabet att föda. Jag undrar om Zacharias och Josef någon gång pratar med varandra om det som hände. Det står ingenting om det. Zacharias är i templet när Guds budbärare kommer och berättar att hans och Elisabets böner äntligen är besvarade. Elisabet är redan gravid och deras barn har ett särskilt uppdrag från Gud. Men Zacharias, han förstår verkligen inte hur det skulle kunna vara möjligt och han protesterar. Och då blir han straffad med att bli stum. När Zacharias kommer hem till Elisabet kan han inte prata utan han förmedlar vad han tänker genom en skrivtavla. Först när barnet föds och grannarna frågar vad barnet ska heta och han skriver namnet Johannes. Förstå kan han börja prata igen. Josef i sin tur tänker först dra sig undan när han får veta att Maria väntar barn och lämna henne. Men en ängel möter honom i drömmen och övertygar honom om att stanna kvar hos Maria och ta henne och barnet till sig. Det är fyra personer som alla blir föräldrar under speciella omständigheter till unika barn. Gud bryr sig inte om det omgivande samhällets och tidens normer. För Gud är allting möjligt. Vi står än en gång på tröskeln till julens evangelium. Ett evangelium som på en gång är oerhört jordiskt och konkret. Ett barn föds fram i blod, svett, tårar och glädje. Och samtidigt är det så abstrakt och mystiskt. Gud blir människa. Julens evangelium kommer alltid att utmana alla gudsbilder och alla människor som gör anspråk på överlägsenhet och styrka. Barnet Jesus utmanar ständigt samhällen och kyrkor där människor ställer sig själva i centrum och där makten används på ett felaktigt sätt. Julens budskap utmanar oss människor på många olika plan. Vi vill så gärna som Zacharias kunna förklara vad som sker och förstå det med vårt förnuft. Men detta och faktiskt mycket annat också går utanför alla ramar och erfarenheter. Hur kan en människa föda Guds barn? Beviset som Maria får av ängeln, Guds budbärare, är Elisabets graviditet. Den berättar för henne om att ingenting är omöjligt för Gud. Att Elisabet föder ett barn är ett lika stort mirakel som att Maria gör det. Också idag kallar Gud människor för att fortsätta Marias och Elisabets uppdrag att genom sina liv berätta om Gud och vad Gud gör i människors liv. Snart efter födseln tvingas Maria, Josef och barnet att fly till Egypten. De gör det för att komma undan en massaker på små barn som Herodes startat i Betlehem eftersom han är rädd att bli av med sin makt. Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel begråter sina barn. Hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer. Så står det i texten. Ropen som då ekade i Rama har tystnat. Men idag hörs andra rop i vår värld. Det är andra mödrar och fäder som begråter sina barn. Det är andra kvinnor som våldtas och förnedras i maktens spel på allt för många platser i vår värld, i vår tid. Det lilla barnet söker vår blick. Barnet i krubban är Gud mitt ibland oss. Varje gång vi ser in i ett nyfött barns blick kan vi ana tillvarons innersta mysterium, Gud själv. Varje barn är en gåva från Gud, ett Guds barn. Gud som ständigt kämpar för livets skull, Gud som värnar och älskar livet och människorna. Gud som ständigt möter oss där vi är beredda att låta oss mötas när vi är öppna för mysteriet. Gud som kallar oss att ta aktiv del i det som sker. Att arbeta för livets skull, för skapelsens och kärlekens skull. Sara, Abrahams hustru som vi möter i Gamla testamentet. När Hagar drivs ut i öknen förtvilad och hjälplös, så talar Gud till henne genom ängel och gör klart för henne att hon är sedd. Mitt i sin utsatthet från känna sig buren av Gud och innesluten i Guds omsorg. Därför ger Hagar Gud namnet seendets Gud. Maria, Elisabet och Hagar är tre kvinnor som visar oss på vad tro är och hur tro föds. När vi, liksom Maria och Elisabet, öppnar våra kroppar och våra liv för Guds beröring, eller som Hagar tar vår tillflykt till Gud när allt ser hopplöst ut, så föds tro i vårt inre. Bilden för tro är inte helt olik bilden av att bära och föda ett barn. När vi blir berörda av Gud sås ett frö i djupet av vårt inre. Om det slår rot, behandlas varsamt och får växa till, så blir det en livskraftig tro som bär oss också då livet stormar. Alla föräldrar kan ibland känna oro för vad som väntar barnet senare i livet. Och i allt föräldraskap ingår en begränsning. Det går inte att följa med hela vägen överallt. Då måste föräldern släppa taget och lita på att välsignelsen bär. Så ser också villkoret ut för Gud. Gud som känner varje barn som sitt. Gud som känner sina barns våndor i sin egen själ. Maria blev förvarnad om vad som skulle komma. När hon och Josef är i templet med Jesus för att han ska välsignas får hon höra: också genom din egen själ ska det gå ett svärd. Ändå sjöng hon sitt magnifikat. Den unga kvinnan Maria, hon tvingades snabbt att bli vuxen. Åren på flykt tar slut och de återvänder hem. Genom hela sin sons liv finns hon mer eller mindre nära honom och tar del av det som sker. Alltid lite vid sidan om, men ändå närvarande med ett vakande öga. Det är hon som utmanar honom att göra det första undret då Jesus gör vatten till vin. Hon ser honom samla sina lärjungar omkring sig. Hon blir inte alltid insläppt i hans liv, men försvinner ändå inte utan knackar på dörren och frågar efter honom. Maria accepterar att hon måste dela honom med många andra och dela med sig av sitt föräldraskap när Jesus säger att hans bror, syster och mor är de som gör hans himmelske faders vilja. Också när han hänger på korset så finns hon där. Kvinnan, mamman som i sin lovsång som gravid sjunger om Guds mäktiga gärningar, hon vet att kärleken är långt ifrån enkel. Att älska kan innebäras att tvingas stå bredvid utan att ingripa och att finnas där som ett tyst vittne till det som sker. Att älska innebär att orka finnas kvar också när det är tungt. Kanske kan vi i några av stroferna i hennes magnifikat ana var hon hämtar sin styrka ifrån. Hon så sjunger: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarina. Maria känner att hon är innesluten i Guds seende, och den vetskapen ger henne trygghet. Hon är buren av Gud, vad som än händer. Samma erfarenhet gjorde en gång Hagar som var slavinna till Sara. Hon som gav Gud namnet, du är seendets Gud. Maria fick höra att ett svärd skulle gå igenom hennes själ. Ändå så sjöng hon sitt magnifikat. Och jag är övertygad om att hon sjöng sina vaggsånger för Jesus och de syskon som han fick. Sånger om beskydd när mörkret kommer och när livet är omilt. På samma sätt får vi fortsätta att sjunga sånger om beskydd för varandra, och vi får påminna varandra om att för Gud är ingenting omöjligt. Också när Gud känns långt borta finns seendets Gud där och delar vår utsatthet i natten. Vaka med oss tills morgonen gryr och ljuset återkommer. Du är aldrig ensam. Gud ser dig. Gud ser oss. Amen.